God dag, god dag. Är det någon av er som mår bra? En, två. Ja, det är bort. Det är inte hälften riktigt inte. Då får vi be särskilt för er andra så att ni börjar må bra. Det är med stor glädje jag har fått vara hos er ett par gånger. Och nu är det tredje gången som jag besöker er här. Och då ska jag tala till er över ämnet den korsmärkta församlingen. Den korsmärkta. Och vi ska slå upp i våra biblar i första Korinterbrevet. Och vi ska läsa därifrån kapitel 1. Och jag läser från den 17:e versen i Jesu namn. Ty utan för att predika evangelium, och det är inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Amen. Du har säkert hört många predikningar om Jesu kors, för att det är ju ett centralt ämne i vårt evangelium som vi har att predika om. Och nu vill jag koppla detta ämne till den levande Gudens församling. Och nu har jag förmånen idag att få predika i en sådan. Ni är Guds församling och ni är då korsmärkt. Och om ni inte är det, då måste ni bli det. Då måste det fördjupas i era liv så att ni får ett rätt DNA. Och det är korset. För några få år sedan blev jag inbjuden till ett pastorsmöte där några evangelister också var med och pastorer. Och där var det en ledande person ifrån vårt nybildade samfund, Pingst, som talade. Och vederbörande talade att nu har vi fått ett samfund som är så bra. Och det är så känt och så kraftfullt. Så att i varje predikan ni håller så ska ni säga ordet pingst i betydelsen samfund. Och då var det så att när han sa det, då blev Ove Linderskär lite upprörd i anden och lite i köttet också. Så jag hoppade fram till mikrofonen när vederbörande hade talat färdigt och jag sa som jag tyckte att det här som jag hör nu, det är bland det värsta jag har hört. Jag har nästan inte hört något värre. Att vi skulle ha ett varumärke, för han hade sagt att pingst är ett sånt starkt varumärke så det måste vi proklamera i mötena. Varumärke, sa jag, det har man ute i näringslivet, som man säger IKEA. Det är ett starkt varumärke, då vet alla att då handlar det om möbler och sådana saker. Det är ingen tvekan om det. Men säger man McDonald's, de säljer inte möbler. Jag har aldrig köpt några möbler där i alla fall. Utan då är det snabbmat man kan få köpa där. Därför att de har ett varumärke. Och då kan de tjäna mer pengar om man har ett bra varumärke. Och ska vi dra in sådana världsliga saker som att vi ska tjäna mer pengar och vi får mer kunder etc. Då är inte jag med, sa jag. Och jag lät dem förstå där att om vi ska ha ett varumärke så är det inte vårt samfund som är det. Då måste det väl vara Jesus i så fall som är varumärket. Men å andra sidan så vill inte jag dra ner Jesus på så låg nivå som att det blir jämställt med IKEA eller McDonald's eller något annat välkänt och bra företag som finns. Så det här underkänner jag, det vi har hört nu. Det här går jag inte med på alls. Utan det varumärke, om vi nu ska använda det ordet, som vi har, det är någonting annat än en organisation som man nu har hittat på äldre dagar här, som förenar oss församlingar. Men det är inte det som Bibeln proklamerar. Bibeln säger nämligen att vårt varumärke, i så fall om vi ska uttrycka det så, det ligger i det jag läst nu, att Jesu Kristi kors ska inte förlora sin kraft, utan vi är märkta av Jesu Kristi kors. Då säger det amen i mitt hjärta. Då är jag med på det. Jag kan berätta för er att Guds församling uttrycks i Bibeln med ordet och uttrycket Kristi kropp. Det är ett mycket starkt ord, och då har vi bilden av en människas kropp, eller hur? Och jag ser att ni har kroppen med er alla. Och det var fint att ni tog med er kroppen när ni kom hit idag, så ni inte bara tänkte att ni var närvarande ändå. För det tror jag blir svårt. Och det som kännetecknar den mänskliga kroppen, det är att det finns ett huvud längst upp på kroppen. Och jag ser att ni har huvudet med er alla. Ja, nu börjar det väl spåra ur snart det här, eller hur? Men det är sant att ni har huvudet med er. Ja. Och huvudet, där i finns något som heter hjärnan. Du vet, hjärnan finns inte i stortån, om någon trodde det. Den finns i huvudet. Hjärnan. Och där finns alla de centra som finns, som gör att vi kan andas, vi kan leva, vi kan existera, vi kan fungera intellektuellt, moraliskt, mänskligt och vad som helst. De centrarna finns där. Och när Bibeln beskriver Guds kyrka, så är det Jesus Kristus som är församlingens huvud. Där finns alltså hjärnan, om jag får hålla mig till den där bilden. Och den som vill marginalisera Jesus, för det är dessvärre så illa nu i en del sammanhang att Jesus har inte den centrala plats han har i alla kyrkor som han hade förr i världen. Men tar man bort Jesus, tar man alltså bort huvudet, då är det inte mycket kvar sen, eller hur? Då är det ingenting kvar. För tar du bort ditt huvud så, då dör allt det andra också direkt. Och därför, när vi talar om den korsmärkta församlingen, så är det alltså huvudet som är Jesus Kristus som präglar församlingen för att kunna leva, för att kunna tjäna, för att kunna verka i Jesu Kristi namn. Det är den korsmärkta församlingen. Och den där bibliska uttrycket för församlingen som är Kristi kropp, det är summan av alla kristna, troende, frälsta, pånyttfödda i hela världen. Och bland alla dessa miljontals människor så blir församlingen synlig och uppenbarad på varje ort och även i Landskrona genom den församling som finns här, eller kanske dem, jag känner inte till staden. Jag vet ju att ni finns här. Då är det den lokala församlingen som gestaltar den globala församlingen och blir tillgänglig och synlig för människorna. För den stora globala församlingen, de samlas inte till möten. De samlas inte till nattvard, och de har ingen pastor mer än Herren Gud själv förstås. Men i de lokala församlingarna, som kan vara precis hur många som helst, där finns en dörr att stiga in i. Där finns en gemenskap att vara med i. Och där får vi bli döpta. Och där fick vår syster bli välkomnad. Det var riktigt roligt att jag fick vara med på det här mötet och få be för dig också, kära syster. Vad fint. Det står här nu i den 18 versen: till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Här har bibelöversättarna valt att sätta ordet budskap. I gamla översättningen, som jag är mer van vid från mina unga år, 1917 års översättning, där står det talet om korset. Talet om korset och budskapet, det ligger väl väldigt nära varann. Jag talar ju till er nu. Märker ni att jag talar till er? Och jag hoppas att det talet blir ett budskap, så det ligger väldigt nära varann. Och Då måste vi ta reda på grundordet här. Vad är det? Jo, det är logos i grekiskan. Det är logos. Och detta grekiska ord finns också i grundtexten i Johannes evangeliets första kapitel, som vi kallar för Johannes prologen. Det är alltså porten in i Johannes evangeliet, som är evangeliet som beskriver Jesu gudom på ett alldeles speciellt sätt. Och då ser jag att där har de inte översatt logos med talet eller budskapet, utan där står det i sin ursprungliga form. Ordet var hos Gud och ordet var Gud, och detta var i begynnelsen hos Gud. Och genom ordet har allt blivit till, och utan ordet har ingenting blivit till. Och i 14 versen, ordet blev kött. Nu är inte jag någon bibelöversättare, och jag ska inte mästra dem som har översatt här, för de har säkert skäl för vad de har gjort. Men jag skulle se, och när jag läser den här texten så tänker jag i alla fall, inte budskap, inte pratet om korset, inte talet, inte ens predikan om korset, utan ordet på korset. Så tänker jag. Logos, det är ordet som blev människa, det är ju Jesus. Det som är själva kraften i Jesu kors, som kyrkan är märkt av, det är inte hur vi pratar om korset eller ens hur vi predikar om korset, utan det är det faktum att ordet som är Jesus blev korsfäst. Där har du den korsmärkta församlingen. Då räcker det inte att pryda kyrkorummet eller bönesalen med ett krucifix. Det kan vara vackert och fint, jag har inget emot det. Det kan vara fint. Men här måste vi gå djupare. Här måste vi förstå och begripa att den korsmärkta församlingen har ett DNA, vilket präglar våra liv som kristna. Och det är Jesu kors. Och då finns det en risk här i 17 versen att Kristi kors kan förlora sin kraft om man inte hanterar det här på rätt sätt. Och jag tänker att det kan finnas kyrkor i vår värld som nog håller en predikan på långfredagen om Jesu kors och lite andra gånger kanske. Och man har skrivit i sina teologiska rapporter om sin tro och teologi att korset är viktigt och så vidare. Men det har kanske i en och annan församling förlorat sin kraft, eftersom man inte har gett det den platsen som man får när man blir märkt av Jesu kors. Korsmärkt. Då blir korset begränsat till en teologi. Och det räcker inte. Du kan veta allt om Jesu kors, och du kan skriva en doktorsavhandling om du är inskriven på ett universitet. Och du kan förbereda dig, du kan jobba åratal, och du kan få beröm för din doktorsavhandling, och boken ges ut och tusentals läser den. Men det räcker inte. Det räcker inte, därför att talet om korset, som är ordet på korset, får aldrig begränsas till en teologi, till en lärosats. Det måste vara det vilket Gud präglar sin kyrka med. När jag läser med stort intresse uppenbarelseboken, och jag har nog försökt att predika om den, och jag har skrivit om den, och jag kanske inte förstår allt. Ja, det gör jag inte förresten, jag behöver inte säga så. För ingen kan begripa varenda detalj i den boken förrän den sker. För det är mycket top secret i den där boken faktiskt, som Gud inte vill berätta hela sanningen för oss, utan vi får vara nöjda med ändå. Och genom tro kan vi ta till oss det ändå, utan att veta facit i allt där. Men vi också vet mycket. Gud har uppenbarat det för oss, och Gud har hjälpt oss. Men det finns i 7 kapitlet och även i 14 ord som säger så här, att Gud har satt sitt eget sigill på sina tjänare, och även har han satt lammets tecken på dem. Det är starkt det. Och vi behöver inte fördjupa oss vilka dessa tjänare är. Vi bara vet att det är Herrens tjänare i den sista tiden. Och det, sen kan vi läsa och be Gud om nåd att förstå vilka tjänare är det då i den sista tiden. Jag lämnar det nu helt. Jag bara konstaterar att de som bedöms som Herrens tjänare i tiden för Jesu återkomst, de är märkta i sitt liv av Faderns tecken och Lammets tecken. Lammets tecken. Lägg märke till att bara i Uppenbarelseboken så kallas Jesus för Lammet 30 gånger. Det är ganska mycket i en enda bok. Han heter Messias, det betyder också den smorde, men då är det ett annat språk. Det är grekiska och hebreiska. Och när jag tittar på detta och vet att Gud är så rädd om sin församling så han präglar den med sitt eget sigill och med Lammets tecken. Och kan det vara någonting annat än Jesu blod? Nej, det kan det inte vara. Han har präglat oss med blodet. Kristi blod. Det är underbart. När jag tänker på detta, att han skriver så här till den här församlingen om korset och korsets kraft, så ska vi komma ihåg att församlingen som fanns i Korint, det var en mycket karismatisk församling. De här karismatikerna som finns här var, de skulle åka dit på möten där alla gånger, för då skulle de få tala i tungomål och var mycket halleluja, prisat vare Herrens underbara namn och falla i golvet och hoppa och skutta. Det var mycket sånt där, tror jag, där. Men kanske att det ändå var disciplinerat. Därför att det heter här i första kapitlet i den sjunde versen att ni har alla nådegåvor och står inte tillbaka i fråga om någon nådegåva. Det var väl fint. Hur har ni det här i Landskrona? Har ni alla nådegåvor som ni tillåter flöda och som ni tar vara på? Kanske det brister lite, för det tror jag det gör lite överallt i Sverige idag. Men varför skriver han om korset då, när de bara var så intresserade av nådegåvor, tungotal och profetia och allt det andra? Jo, det var då det behövdes. Aposteln Paulus visste nämligen att om inte nådegåvorna blir korspräglade, då kan det lätt spåra ur. Bara nådegåvor utan korset, det kan bli fel. För då måste det finnas en annan kraft än korsets kraft som driver nådegåvorna. Och då är det den egoistiska kraften, och då blir det oftast väldigt galet. Och med tyngden av min erfarenhet, jag har ju varit ute på fältet i över 60 år nu. Det trodde ni inte, jag som ser så ung ut, eller hur? Och jag har sett ett och annat. Och jag är mentor, jag har varit i många församlingar, jag är det fortfarande på några ställen för pastorer och äldstekårer. Och jag har kommit ibland till sådana grupper som inte har varit en Edens lustgård direkt, utan det har varit mer en slagfält av osämja och maktkamp. Och det är hemskt att säga det, men det är sant. Då är de inte korsmärkta. Då är de egomärkta. Pastorer och äldste och ledare som inte förstår att underordna sig Jesu Kristi kors för sitt liv och därmed för sin tjänst. En sådan ledaruppgift måste vara korsmärkt. För då är allt det andra disciplinerat under Jesu kors. Och då blir det sunt. Korset kommer inte att dämpa dig, men disciplinera dig. Och det är skillnad på det. Du kan bli dämpad av otro och mycket annat, men du kan bli avskild och förmögen att tjäna i en större namn, och det är det korsmärkta. Prisat vare Herren för det. Så när han smörjer dig med den helige ande, så är det för korsmärkandets skull. Ni vet, långt upp i Lappland där har de renar. Och samerna, de märker sina renar. Ni har väl inga renar i Skåne, tänker jag. Mer än på någon djurpark möjligen, inte vet jag. Men det är härligt att se renarna där uppe när man är i Lappland. Fina djur. Och jag skulle önska att jag någon gång hade fått vara med och se en ren skiljning. Jag har sett det på tv, men det skulle vara roligt att bara titta på det när de kastar lasso på dem där och så drar de in dem i ett häng och så märker de den. Och det här på örat någonstans så märker de renen. Varför gör de så? Stackars renen som ska behöva utsättas för detta. Jo, jag vet varför. För tillhörighetens skull. Det är många samebyar som har sina rear och även enskilda samer har renar. Och varenda en som äger renar har sitt eget konto, sin egen sigill alltså. Och det sätter de här och då vet alla, den här tillhör inte oss, den tillhör en annan grupp. Halleluja. Och när Ann-Britt, min fru och jag, vi reser runt i Sverige på sommartid, och det gör vi ju mycket och har gjort i massor med år. Och vi åker på konferenser och möten och tält och alla möjliga varianter. Så ser vi ute på landet när vi reser på vackra landsbygdsområden att där i hagarna går det kor och andra husdjur och betar. Och när vi kommer lite närmare dem så har jag sett att det inte bara vackra kvinnor idag som har örhängen. Det har korna också. Gula är de, trekantiga har jag sett. Det hänger här på öronen på djuren. Vet ni varför de har örhängen? Kvinnor som har det, det är ju inte för tillhörighet kanske eller så där, utan det är för att de ska bli ändå finare än vad de är. Och när jag köpte fina sådana där till min fru för många år sedan så sa min fru att hon blev ju jätteglad för dem, för det var fina och det gick på mycket pengar också. Det var inte något billigt precis inte. Och så sa hon, men jag törs inte ha dem här så länge mamma lever. För mamma var en gammal pingstvän som var lite rejäl, lite konservativ. Men så hade hon det på sig en gång när hon kom hem till mamma och hon sa, men vad har du på dig? Ja, jag har fått dem av Ove, sa hon. Så det, och jag var i alla fall pastor i Philadelphia i Stockholm, så det var, ja, jag ska prata med honom när han kommer nästa gång, sa hon. Och när vi kom nästa gång då sa min fru till henne att nu är Ove här, nu får du väl prata med honom. Ja, jag bryr mig inte, sa hon. Så det där satt inte så djupt, det var mera rädslor för att andra tanter skulle säga, tror jag i alla fall. Men i alla fall, vet ni varför korna har örhängen? För tillhörighetens skull. Den bonde som har en massa kor måste veta vilka som är hans. Han kan inte gå till andra kor i andra hagar. Och så kan han kolla. Ja, men du tillhör ju mig, säger han här. Och så kan han ta hem den och mjölka den. Och ni som sitter här. Halleluja. Ni tillhör Gud. Och det finns ett tecken. Det finns ett tecken på detta. Ni är märkta. Och det är inte något samfund som duger alls. Det är inte ens en lokal församling. Inte ens om du har goda relationer till världens bästa predikant som bor någonstans som inte jag vet. Du, tecknet är lammets blod. Genom vilket vi blev frälsta. Och när Gud tittar på dig så nickar han och säger, du tillhör mig du. För du är märkt. Med mitt sigill. Halleluja. Är du lite glad idag för att du tillhör Gud? Och det här är viktigt i ändetiden. Ändetiden är ett konstigt ord för de som inte begriper det. Men alla ni vet ju vad som menas med det. Det är tiden för Jesu återkomst. Och jag tror att vi är där. Jag kan inte säga precis när Jesus ska komma, men jag tror att vi är i den tiden nu. Och då lär Bibeln bland annat i Uppenbarelseboken 13 att en man, för det är ingen kvinna, om vi går efter gamla beprövade könsbeteckningar, nu är det så konstigt med de sakerna så det kan vi lämna. Men det är en kar. Han kallas Antikrist. Han kallas också för vilddjuret. han ska träda fram. Hans ande är redan utgjuten över världen och den är ond. Den är antikristlig. Den är antisemitisk. Och den är oren, andligt sett. Han ska träda fram. Och han har inte trätt fram än. Det kanske finns de som menar det, men det menar inte jag i alla fall. Men det kommer att ske inom kort, kanske. Och vad ska han göra? Jo, han har ett folk, han också. Och de kommer han att märka. Han kommer att märka dem på pannan. Och, eller möjligen, eller på högra handen. Och det märket är inte Jesu blod. Det märket är en sifferkombination. 666. Titta riktigt noga på den sifferkombinationen så ser du att sextalet, det är människans tal i Bibeln. Tretalet, för det är ju tre sexor, det är Guds tal, treenigheten. Och det predikar till mig i varje fall att antikrist är en människa, sextalet, som gör sig till Gud, tretalet. Och alla som överlåter sig åt antikrist och alla som blir till ett med honom kommer han att märka för tillhörighetens skull. Så nu i den här sista tiden måste vi bestämma oss för vem som ska tillhöra oss och vem vi ska tillhöra. Om vi lämnar Gud och går vilsna vägar så kommer djävulen att göra anspråk på oss allihop. Och då får vi tecknet. Men om vi håller oss kvar vid Jesus och överlåtna till honom fullt ut, då har vi Guds beskydd genom lammets tecken och lammets blod. Visst är det härligt? När Paulus i Filipperbrevet skriver så är det väldigt intressant att han tar upp det här med korset på ett ställe, det är tredje kapitlet. Och nu är han så gripen så han gråter när han skriver det här. Eller kanske någon annan skrev, men han dikterade det i så fall. 18 versen, Filipperbrevet kapitel 3. Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Ser du han nu framför dig hur tårarna rinner? Han har djup nöd. Han har otrolig ångest faktiskt. Många lever som fiender till Kristi kors. Och de är inte korsmärkta. Den som blir fiende till Jesu kors avstår sigillet som Gud Fader ger oss på pannan eller på handen, som är lammets blod. Hur kan någon människa vara fiende till Jesu kors? Och när jag grubblat över detta och reflekterat så kanske jag inte svaret är så långt borta. Jag tänker att den som inte bryr sig om Jesu kors och tar Jesu kors på allvar och anropar Jesu kors och låter Gud prägla mig av Jesu kors som är lammets blod blir ju inte neutral. Det finns ingen neutralitet mellan att vara älskade ur gamla kors som vi sjunger eller vara en fiende till korset. Antingen är du en fiende till korset eller till korset. Och jag har varken något mandat att döma, och inte vill jag det och inte ska jag det. I så fall får Gud sköta det. Men jag kan reflektera. En kristen som aldrig bryr sig om Gud och som läser Bibeln någon gång ibland, tar någon tumvers i halvåret kanske, inte bryr sig om Gud eller hans ord, inte har ett enda intresse av Guds heliga ande som en hjälpare, och som kan tolka Bibeln så att tolkningen blir någonting helt annat än det som var den ursprungliga meningen. En sån älskar ju inte Gud, för då gör man inte så. Min fru är inte med här, för det är ju mors dag idag. Nu skulle hon bli gratulerad, så hon kunde inte komma med. Men jag kan säga ärligt att jag älskar min hustru så mycket, och jag vet att hon älskar mig. Men älskar man varandra, då tar man varandra på allvar. Det ligger i kärlekens djupa identitet. Då är vi rädda om varandra. Då vill vi värna varandra. Säger hon något till mig så lyssnar jag jättemycket. Och hon säger så fina ord ibland så jag tar det in i mitt hjärta och blir riktigt välsignad. Och den som har den relationen till Gud är ju märkt av det. För min fru har märkt mig för livet. Och tecknet för det, det har jag här. Två ringar har jag. Kararna brukar ha en, men kvinnorna brukar ju ha två. Men jag har två. Den första, den kallar vi för vigselring. Men när vi hade varit gifta i 30 år, då tog vi med våra tre barn ut på en restaurang och åt en god middag. Och så hade vi något som vi kallar för, inte förlovning, för det hade vi ju gjort långt innan, efterlovning hade vi. Och i barnens närvaro så fick jag den här ringen av Ann-Britt och hon fick en av mig liknande. Så lovar vi varandra att vi fortsätter på samma linje. Vi älskar varandra och det gör vi tills döden skiljer oss åt. Halleluja. Den relationen, om jag tar över den på det andliga området till Gud, den gläder Gud. När du kan ha ett sånt förtroendefullt förhållande till Gud så du tar honom på allvar. Och när du läser hans egen bok så tror du på vad som står där, även om du inte fattar allt, inte begriper allt, för det är så djupt. Så säger du som Martin Luther, det här förstår inte jag, men jag tar av mig hatten och bugar. Och så går jag vidare, så kanske du berättar för mig en annan gång vad som menas. Det är en bra inställning. Att vara präglad av Jesu kors, det är att vara präglad av Guds sinne, av Guds innersida, av Guds kärlek. Och då är man inte fiender till Jesu kors, utan då älskar man det ur gamla korset. Jag kom på den medan jag sitter här. Jag vill älska det ur gamla kors. Men sjung ni som kan den då. Ja, det är vart. Men vi får nöjda med den strofen då i alla fall. Ja. Alltså det är så härligt med Jesu kors, för där i ligger Guds kärlek och Guds förlåtelse och Guds försoning och upprättelse och helande. Allt det där ligger i Jesu Kristi kors, vars signum är Jesu Kristi blod. Och nu vet ju inte jag alls mycket om eran vackra stad Landskrona, men jag tänker mig att här, precis som i alla andra städer, så finns det ett antal människor som inte längre håller fast vid Gud, fast de gjorde det en gång. De var med i den här kyrkan kanske, eller någon annan kyrka. De var med på bönemöten. Och någon av dem kanske predikade till och med. Så hände något. Så förlorade de. Eller kanske till och med tackade nej till korsets sigill. Och så är du inte längre märkt av korset. Och du har inget beskydd. Den som går bort från Jesu Kristi kors är ju beklagansvärd. Men ändå kan man vara korsmärkt i sin så kallade avfällighet. För den som har varit med i den här kyrkan i sina unga år, kanske i flera år, har märken av korset för livet, även om du inte för just precis nu lever ett bra liv med Gud. Då tänker jag på Kain. Och då är vi ju tidigt i mänsklighetens historia. Vi kan slå upp här, får vi se, i fjärde kapitlet i första Moseboken. Ni vet ju detta förfärliga, att han dödade sin bror. Han begick en förfärlig synd. Och då står det här i fjärde kapitlet och den nionde versen. Och Herren sa till Kain: var är din bror Abel? Han svarade: jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Alltså, han ljuger inför Gud. Han visste väl vart han var. Han var ju död och begravd. Han visste, men ljög. Och så ställer han fråga till Gud: ska jag ta vara på honom? Och då säger han: Gud, vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Och nu brast det för Kain. Nu säger han lite längre ner: min synd är så stor så den går inte att förlåtas. Nu går jag bort. Mitt brott är för stort, står det, för att förlåtas i trettonde versen. Säger jag, idag driver du mig bort från åkerjorden och jag är dold för ditt ansikte. Kringflackande och hemlös kommer jag att vara på jorden, så att vem som helst kan, som träffar mig, kan döda mig. Men Herren sa till honom: Kain ska bli hämnad sjufalt. Vem som än dödar honom. Och Herren satte ett tecken. Herren satte ett tecken på Kain, så att ingen som träffar på honom skulle döda honom. Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden. Den som var med i den här församlingen, kanske för många år sedan, föll i synd, misslyckades, ockuperades av onda tankar. Frestaren kom där och gjorde mycket dumt för den här människan. Och till slut så lämnade man församlingen och lämnade Gud. Men vet ni en sak? Här i er stad finns det förmodligen ett antal personer som är borta från Gud. Och de är kringflackande, som det står här. De har ingen frid, alltså. De far omkring och de är oroliga. Jag vet att det finns många sådana i Sverige. Och när Kain skulle lämna Gud så fick han ett tecken. Gud präglade sitt tecken på honom. Och jag glömmer, det var på predikantveckan. Jag var ju pastor i Stockholm, som ni vet, ett antal år. Och jag hade pastorer och äldstebröder och evangelister och missionärer kom. Det var uppemot 1500 som kom på de där konferenserna. Och då hade vi inbjudit en mycket duktig teolog från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Han var i prästvig, han hade studerat mycket och jag hade stort förtroende för honom. Och det har jag fortfarande. Och han talade över det här med Kains tecken. Och han hade forskat. Och jag visste inte det han nu skulle säga, men jag har burit det med mig sedan dess. Tecknet, sa han, och så hade han skäl för det att ha, ifrån sin forskning. Det är från den tidens alfabete. Och det har två linjer som ett kors. Och det var intressant. För han som då flydde bort från Gud blev korsmärkt innan han flydde. Vet ni att de finns här i er stad? Jag vet inte hur många, men säkert finns det ett antal. De är korsmärkta. De kan inte skaka av sig korset. De har det med sig. De försöker nog ibland, men det går inte att befria sig. Trots att de inte är frälsta eller pånyttfödda. De kanske svär och förbannar och lever långt borta. Men de bär någonting med sig av ett korsmärkande. Så de vet vart de ska vända sig när nödens tid kommer. Det är som frälsarkransen som är utkastad till dem där i vattnet innan de sjunker. så vet de vilken krans de ska ta tag i. Halleluja. Jag vill uppmuntra er vänner, ni som ber om väckelse och ni som ber om att det ska bli något stort här, och ni har kanske barn och barnbarn som jag tror är korsmärkta fast ni inte tror det. För de lever inte så just nu. Halleluja. Och nu vill jag här mot avslutningen att du tittar på korset. Det finns ju här fint här i kyrkan. Och du kan också blunda, för du vet ju hur ett kors ser ut, eller hur? Det är två linjer. En vertikal. Och en horisontell. Och ser ni att bara på en enda liten punkt möts de båda linjerna. Det är korsets brytpunkt vi talar om nu. Och den vertikala linjen, det är Guds linje. Då sände han Jesus Kristus från himlen och rakt ner. Det är vertikalt. Han föddes och lades i en krubba i ett stall. Han kom för att dö för vår frälsnings skull och uppstå för vår rättfärdiggörelses skull. Och sen har du en riktning från jorden till himlen i samma vertikala linje. Alla dessa miljoner och miljoner och miljoner, och de från eran stad och ni som sitter här som prisar honom och som jublar över honom och som ropar till honom och sjunger lovsånger till honom, så är det en linje som går upp av tacksägelse över att få vara korsmärkt. Det är underbart. Och den horisontella linjen, det är våran linje. Det är någon mening som jag ser och som jag gärna vill ta emot det som en väg in mot korset. In mot själva brytpunkten där de båda linjerna möts. Där förlöses nämligen det som står i 17 versen i min text här från Korinthierbrevet. Guds kraft. När två linjer möts så blir det en förlösning. Människans längtan och Guds närvaro förlöser Guds kraft. Till frälsning, till helande, till upprättelse, till precis det du behöver och längtar efter. Halleluja. Min vän, glöm aldrig, du är korsmärkt. Den sekulariserade kyrkan däremot går inte in för att gå djupare och djupare och djupare in i det korsmärkta. Utan de går istället ut från korset. De är kyrkliga och religiösa och har alla sina uppgifter i sin kyrka etc. massor. Men de förlöser in i djupet av Jesu kors. Nu måste kyrkan få bestämma sig. Och när jag talar om kyrkan nu så är det antal medlemmar. Är man 100 medlemmar i en församling så är det 100 personer. Och den enskilde där är alltså 1% av församlingen. Så om du blir korsmärkt så är det 1% av församlingen det berör. Och om alla 100 blir det, då är det en korsmärkt kyrka till max. Men man kan också välja att bli en kyrka som blir sekulär, sekulariserad. Då talar man nog om Gud och man kan predika om Jesus när de texterna föreslås. Men kraften av korset finns inte tillräckligt närvarande. Ni måste bestämma er. Vilken kyrka ska ni vara? Och vet du, jag tror att ni har redan bestämt det. Men ni måste hålla fast vid det. Även om det blir tufft framöver att göra det. Halleluja. Amen. Tyckte ni att det var en bra predikan? Då kan ni väl säga halleluja eller något. Säg något i alla fall. Ja, det var väl härligt. Tack Jesus. Det är ett sånt jätteämne så vi skulle kunna hålla en hel predikoserie, men det kanske får vara bra så. Ta med dig nu från det här mötet att är du frälst så är du korsmärkt. Är du född på nytt så har han satt ett sigill på dig. För tillhörighetens skull. Och när sen frestelsen kommer att du nog inte tillhör Gud, för jag ska tala om för er, som pastor och själavårdare har jag suttit inte minst med äldre pingstvänner. Kristinnor. För det har jag sådana minnen nu av systrar som har ringt mig och där jag var pastor. En hon ringde och nästan grät i telefon. Hon sa, jag är inte frälst längre, sa hon. Hon var väl fruktansvärt hemskt gammal. Hon var nog som mig ungefär nu. Ja, men du, jag kommer, så jag glömmer aldrig. Jag kommer. Och hade jag haft blåljus på taket då hade jag satt på det, för nu var det utryckning alltså. Och jag kommer, hon hade en liten pensionärslägenhet, minns jag. Hon öppnade dörren och jag såg ju att hon hade gråtit mycket. Ett enda rum, en liten sovalkov där hennes säng stod. Och köket var lite integrerat i själva den där lilla bostaden. När jag ligger där på nätterna så pekar hon på sin säng. Då kommer djävulen in här och han säger att jag inte är frälst längre. För det var något som hände när hon var en liten flicka, eller en ung kvinna kanske det var, en ung flicka. Och jag vill inte veta vad som hade hänt då. Hon sa det inte heller. Och så sa han, det är massor med predikanter i alla år som har bett för det här. Men då sa jag, då behöver inte jag be för det, för då är det väl färdigbett då. Nu måste vi bara tacka Jesus. Och så blev jag väldigt uppbyggd av vad du sa. Du sa att djävulen kommer till dig varje natt. Och då blev det pingsttanter, de kan ju tända till. Det har jag varit med om. De kan ju bli lite stärkta av någon helig ande som säger ifrån. Hur kan du säga så? Tar du mig inte på allvar? Jo, det är det jag gör. Du sa ju nämligen att djävulen säger att du inte är frälst. Ja, varenda natt. Bibeln säger att djävulen är en lögnare och han kan inte tala sanning. Så säger han att inte du är frälst, då måste man tro tvärs emot, sa jag. Ja, då är det ett bevis för att du är frälst. Ja visst, jag sa hon, det kommer jag inte ihåg att det står så i Bibeln, det har du rätt i. Och då sken hon upp, förstår du. Och så minns jag så väl att vi började tacka Jesus för att vi har frälst. Och jag sa åt henne, hade Jesus kommit här förra natten när du låg här och grubblade, då hade du lyfts upp i luften, Herren, till mötes. Oavsett vad djävulen höll på att ljuga för dig. Hon var tecknad. Hon hade ett märke. Och det var inte känslorna som kan spela oss olika spratt, utan det var Jesu Kristi blod. Och nu fick jag hjälpa den gamla damen att prisat vare Gud för det. Ja, det är så lätt att predika här, som om jag inte skärper mig nu, då blir det en till predikan. Men jag skulle hålla på 2 timmar, så du, men det tyckte jag var lite överdrivet faktiskt. Oh, tack käre Jesus, det är så roligt att vara här och se er alla. Och Gud välsigna er, vi ska be tillsammans. Jag vill tacka dig för alla mina vänner som har kommit hit idag. Ta hand om dem allesammans, käre Jesus, halleluja. Tack att vi får vara märkta av korsets tecken. Precis som bönderna vet vilka kreatur som tillhör dem, för de är märkta med en särskild kod. Så ser du på oss och ser att vi är korsmärkta, vi tillhör himmelriket vi. Så den dag vi dör, då vet du vilka du tar hem till dig. De korsmärkta. De korsmärkta. Och tack för ett korsmärkt ledarskap i kyrkor och samfund. Tack för korsmärkta förebedjare. Tack för korsmärkta karismatiker som behöver disciplinera sina gåvor under Jesu kors. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Tack käre Jesus. Tack käre Jesus. Halleluja. Det är så härligt, Jesus. Tack att du kommer för att hämta hem en korsmärkt skara. För de har vita kläder renade i lammets blod, är det korsmärkta. Halleluja. Shamarala barala karala maria barala maron tjakit jokopo soloborolonias. Och mamma lever i digint jokorologoria makavala mejt jomorolom porologoria selenikitis. Amardiale amanapantro porolomano. Tentiti tidi di dibano kentro pastotti kere di bedigenias. Och maria partikit jag parala i toliveri di bekintokos. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Det är sån härlig ande här. Guds heliga ande utgjuten. Och det är glädjens ande, men sanningens ande också. Och vi behöver inte skrika åt varann och hålla på här, utan sitt still bara. Gud är det som utför verket, inte jag i alla fall. Gud gör det. Och han är dig mycket nära nu. Och nu är du beskyddad av lammets tecken, Jesu Kristi blod. Beskyddad från ondskans angrepp. Människor som kanske vill göra dig illa. Du är beskyddad från djävulens listiga angrepp. Halleluja. Tack Jesus.